Välkomna till e-mobility-podden som vanligt sänder från e-car expo på Svenska mässan i staden Göteborg. Jag heter Per Dahlberg och med mig i vårat poddstudiobås nu den internationellt erkände professorn Patrik Johansson från Chalmers, även kallad batteridoktorn. Nu är vi äntligen framme vid detta med batterier. Det finns många frågor. Ska det snabbladdas eller inte? Ska det tömmas innan man laddar upp? Och hur gör man egentligen? Välkommen hit, Patrik.
Tackar, tackar.
Batteri. Du jobbar för franska staten också. Vad gör du där?
Ja, jag jobbar ju till vardags på Chalmers. Ja. Och så jobbar jag även för ett litet europeiskt nätverk. Det största vi har. Ja. På batterier. Fordon och akademi. Kända universitet som Chalmers och Uppsala och Oxford och Cambridge och lite företag som Renault till exempel. Och batteriföretag som Europas största Saft.
Jädra massa grejer du håller på med.
Ja, det blir lite grann. Det finns ganska mycket krav utifrån och inifrån.
Är det samma prat och diskussioner i Sverige som i Frankrike och Oxford exempelvis? Är det samma saker man diskuterar?
Ja, man pratar nog samma saker. Det som skiljer kanske i Sverige är att pratar man med vilka tillverkare vi har i Sverige så har vi också tunga sidan. Vi har konstruktionsfordon Volvo, vi har tunga fordon, lastbilar, bussar och så vidare. Men pratar man ute i Europa så kanske man mer bara tänker bilar. Och det är lite grann e-car expo. Vi tänker fordon kanske även då lastbilar, skogsmaskiner, gruvor och så vidare.
Ja, en stor lastbilstillverkare har lanserat elektriskt fordon för att köra ner i grustagen.
Där ja, då, precis.
Sverige ligger i framkant, kan vi säga det då?
Ja, det kan vi nog säga. Jag tycker, tittar man i Europa så ser vi väl kanske att Frankrike och Tyskland, som är mycket annat, ligger långt fram. Jag skulle nog säga att Sverige är kanske en tredje plats när det gäller forskning och utveckling eller batterier.
Tredje plats?
Ja, jag skulle nog säga kanske att Storbritannien som gör vissa satsningar nu kanske ligger ungefär paritet med oss, kanske något före, men tittar man per capita ligger vi definitivt före.
Och om man hör något ljud i bakgrunden så är det STCC som testas att bli elektriskt. Det var Mikaela från Hammarö som just nu testade den elbilen som de har tagit fram för racing med ljudet inspirerat av Star Wars bland annat.
Ja, så där.
Det är viktigt.
Ja, det gillar vi. Star Wars gillar vi.
Och elbilar gillar vi också. Låt oss då komma till detta. Vi har det är en gammal marknad, men plötsligt så händer det en jädra massa grejer. Och det är ju inte bara tekniken att få mobiliteten och få det att röra sig framåt. Batterier krävs ju också. Och någonstans inom den nära framtiden så kommer vi börja behöva ta hand om de här batterierna. De begagnade. Finns det någon slags fungerande kretslopp för det?
Jag ska säga så här idag. Så ett problem är ju att återvinningen ligger så långt efter. Så tittar vi även på vad som återvinns idag så är det elektronikskrot. Men väldigt många batterier idag de återvinns inte. Och då tycker man, åh vilken stor katastrof det är då. De återvinns inte. Varför gör de inte det? Nej, för att de återanvänds istället. Så tittar man idag, du har din bärbara dator. När batteriet är uttjänt där, då kanske det fortfarande finns ganska mycket kräm i det. Och då återanvänder man det i en annan applikation. Man plockar isär det någonstans, ofta i Kina. Och så gör du kanske till exempel en sån här liten laddbox du kan ladda din mobil med. Så det är ju ännu bättre egentligen. Innan återvinningen återanvänd. Men för elbilsbatterierna så finns det ju helt enkelt ingenting att återvinna än. Det finns processer för att göra det där man kan ta tillvara på till exempel litium och kobolt. Men det är klart att det blir lättare att förbättra de processerna när det kommer in de riktiga grejerna som man har att jobba med ordentligt.
Men har vi hamnat i den situationen att vi har stora lager med använda batterier som ännu inte kan återanvändas? Eller
nej.
Är vi inte där ännu?
Nej, där är vi inte ännu. Tittar man på de här kartorna, hur batterierna, var de är någonstans, så är de fortfarande ute i användning i väldigt hög grad. Och vi håller ju precis på att accelerera upp, som vi säger, för 10 år sedan pratade ju väldigt få elbilar. Idag pratar alla elbilar. Och det är ju den accelerationen vi är inne i. Så att, nej, batterierna är ute i fordonen än så länge. Vilket är jättebra såklart, att de håller länge.
Det är bra. Dilemmat som det verkar vara när vi pratar med elbilsleverantörer och försäljare. Dels en lång leveranstid på fordonen, men också framförallt material för själva batterierna. Någonstans så bör det här ligga hand i hand med att återanvända eller återvinna det som finns. Hur ser ekonomin ut i det här? Finns det en lönsamhet i det?
Det finns ju lönsamhet för vissa delar, och då pratar vi egentligen kanske metallerna, och då är kobolten som är dyr. Litium är eftertraktat, men inte ännu speciellt dyrt, men det kommer nog att öka. Den relativa delen av kostnaden i batteriet utav litium kommer att öka. Den relativa kostnaden utav kobolt i batterierna kommer förmodligen minska. Och varför det då? Jo, för att man jobbar ju i branschen väldigt medvetet med att försöka minska innehållet av kobolt utav olika skäl. Vi vet att det är barnarbete i Kongo, vi vet att det är dyrt, vi vet att kobolt är giftigt som element betraktat. Så man jobbar på att ta ner mängden kobolt helt enkelt utav alla de här skälen. Så att där kommer det relativa bidraget bli mindre. Och det är också bra. Billigare batterier, mindre miljöovänliga batterier. Självklart jättebra.
Själva tillverkningen då, alltså energieffektiviseringen, hur ser den ut? Blir det spillenergi när vi tillverkar dem, eller hur kan man vara så effektiv som möjligt?
Spillenergi, alltså det är ju så att tittar man på kostnader på att producera batterier, så ligger det väldigt mycket i elkostnader och uppvärmningskostnader för produktionslokalerna. Där ligger det personal, och det här är ju någonting som är en fördel för till exempel europeisk tillverkning, att personalkostnaden är inte speciellt stor del av det hela, utan en stor kostnad är elkostnad för att driva till exempel de renrum man behöver för att tillverka batterier. Och där är det såklart så att har du en koldioxidproducerande energikälla, så blir det ju sämre miljöpåverkan såklart än om du har ren vattenkraftsel som i Sverige till exempel.
Så ska vi säga miljövänligheten i batteriet är beroende av var det är tillverkat, var elen kommer ifrån som man
har använt till tillverkningen. Ja, jag skulle säga en stor del var elen kommer ifrån, och såklart även om man tittar på ett större perspektiv, även var du bryter dina mineral och hur du bryter dem. Idag så är det ju mycket att mineralen kommer ifrån ett fåtal länder. Vi jobbar mycket med grafit i våra batterier idag. Nästan allting där kommer från Kina, men också väldigt mycket används ju inne i Kina. I litium, vi tittar på ABC-länderna, Argentina, Bolivia, Chile och kobolten, Kongo. Men det finns ju även andra batterikoncept som inte alls innehåller kobolt till exempel.
Och hur långt fram är de?
Ja, de finns i användning. Det beror på vilka typer av fordon man har. Men tittar man på till exempel elbussar, så använder de väldigt ofta ett material som heter litiumjärnfosfat. Och där har du litium, du har järn och du har fosfor och syre. Inget kobolt, inga farliga tungmetaller överhuvudtaget. Järn känner vi ju till, det är inte speciellt farligt. Vilket är en väldigt bra kemi. Men tyvärr är det väl så att tittar man på vad elbilar, vad konsumenterna kräver där, så kräver de kanske något längre körsträcka än vad du kan få med litium järnfosfatbatteri. Men det pågår såklart mycket forskning om att ta bort kobolten helt i batterierna.
Så det handlar om någon slags avvägning mellan att ge det kunderna de vill ha och samtidigt hålla sig på rätt sida miljösträcket?
Ja, så är det ju helt klart och krasst så att säga. Men det är ju definitivt en drivkraft för branschen också, eftersom det är så. Vi vill ju vara miljövänliga.
Det vill vi ju vara. Ska vi prata om den omdiskuterade IVL-rapporten? Vad är det för någonting?
Ja, den omdiskuterade IVL-rapporten, ja. Det var ju material på rapport och så vidare. Och jag tycker väl att IVL-rapporten som försökte kontrastera hur produktion av elbilsbatterier går till och så vidare, den blev väl väldigt felciterad och det varit väldigt mycket uppmärksamhet. Men det visar egentligen faktiskt hur bra elbilar är. Det var bara det att man jämförde nytt och gammalt på ett väldigt konstigt sätt kan man säga. Nya förbränningsbilar med gammal teknik på batterier och väldigt konstigt citerad. Så att egentligen så är rapporten inte alls problematisk. Den visar ju på de problem som man bör attackera, men inte alls på att batteriproduktionen skulle på något sätt vara dålig. Inte som helhet.
det skulle kunna ha hur man väljer att läsa den. Är
ja, jag skulle vilja säga det. Och jag känner mycket väl de som har skrivit rapporten. Och de tyckte väl det var jobbigt år när folk... Det tog väl ungefär ett år innan uppmärksamheten la sig. Och där de kände väl kanske att det varit lite felläst och felciterat. Som det kan bli när man läser vetenskap och så vidare. Så är det ju.
Vi har pratat tidigare i e-mobility-podden om transparent, att man bygger med glasväggar, bildligt talat. Hur viktigt tror du att det är att tillverkarna är öppna med sina inköp av råvaror? Vi har pratat om barnarbetare och så vidare. BMW, Tesla och nu också Volkswagen har offentliggjort sina krav. Är det här någonting du tror kommer att sprida sig?
Jag tror att man kommer jobba mycket mer med spårbarhet av varifrån materialen kommer. Man tittar redan nu idag på att kunna ursprungsmärka och miljömärka batterier med någon slags, vi tänker kylskåp, med de här A, B och C och A++ och så vidare. Det är ingen idag som går och köper ett kylskåp som har en B-klassificering. Skulle man ha motsvarande på batterier så tror jag det skulle få en väldigt stort genomslag.
Är det egentligen först med de elektriska bilarnas framfart här som vi börjar liksom bry oss om vad som är batterierna? Vi har länge haft batterier i våra mobila telefoner och så vidare. Kan det vara så att det är först nu som det blir så stort så att man börjar bry sig om det?
Ja, jag tror det är så. Vi har inte ifrågasatt batterierna för våra mobila applikationer. Och då ska man komma ihåg att i de mobila applikationerna så är det oftast ett högre procentuellt innehåll av kobolt än vad du någonsin kommer ha i ett elbilsbatteri. Ganska avsevärt mycket mer. Relativt sett, och det är ju också så att mobiltelefonerna är ju mångt och mycket en slit- och slängprodukt. De återvinns ju, men vi använder ju inte dem speciellt länge. En elbil är ju ingen som tänker att efter 2-3 år så då slänger vi den. Så funkar det ju inte.
Nej, det gör lyckligtvis.
Nej, lyckligtvis inte.
Men om vi håller oss kvar vid mobiltelefonerna. Jag minns telefonen, min första mobiltelefon. Hade jag tur, då kunde jag nog ha igång den 3 timmar eller någonting ja. Sånt. Jag hade en liten väska med extra batterier. Det måste ju ha hänt otroligt mycket på batterisidan. Alltså både inom mobiltelefoner och även då elbilsidan. Vad är det som har hänt och hur ser det ut framöver med batteriutvecklingen?
Ja, tittar man på de ungefär 25 åren som litiumjonbatteriet har funnits, så har det ju hänt otroligt mycket med materialen som finns inuti. De är inte riktigt samma material längre. Även om vi kallar det lite ytligt så kallar vi allting för litiumjonbatterier. Men det är inte mycket som är samma längre materialmässigt inuti. Själva grundkonceptet är samma. Sen har det hänt väldigt mycket med produktion och ingenjörskonsten för att få ner vikten, få ner volymen så att man får mer kräm i samma volym och vikt. Det har helt klart hänt och där pratar vi kanske en faktor 3 ungefär.
Vad innebär det?
Alltså 200% bättre, 3 gånger så länge. Och då tycker man, men 3 gånger så länge, det var ju inte mycket. Nej, fast det är ju liksom väldigt komplicerat och det var ett ganska stort steg när litiumbatteriet redan kom. Så 3 gånger så mycket.
På någonting som var revolutionerande när det
kom. Ja, för någonting som redan var revolutionerande. Och det fortsätter ju redan idag. Och samtidigt som en kostnadsminskning. Tittar vi på vad ett elbilsbatteri kostade för 3 år sedan. Så är vi nog nere på att det har minskat med ungefär 25% på de senaste 3 åren bara.
Men Patrik, alltså forskning är ju så konstigt. På det mänskliga. Varför hittade ni inte på det här från början? Varför gjorde ni inte perfekt det. Och jättelite?
Varför gör man inte allting perfekt från början?
Exakt.
Ja, man behöver ju jättemycket test. Alltså, som vi jobbar ju ett universitetslabb och där liksom vi fixar någonting med lite små gramstorlekar och så vidare. Vi kan göra något litet test i provceller och vi kan se att det här verkar lovande och så vidare. Sen så ska ju det här skalas upp och göras massor med test på livslängd. Hur många gånger behöver du cykla det här batteriet? Hur många gånger vill du ladda upp och ur det? Är det 5000 gånger? Eller är det 10 000 gånger? Eller räcker det med 200 gånger? Det beror lite grann på din applikation. Hur mycket effekt behöver du ta ut? Ska det sitta i en motorcykel eller i en skateboard? Eller ska det sitta i en mobiltelefon? En mobiltelefon kräver nästan ingen effekt alls. Och då måste man skala upp, då måste man göra kanske 50 kilo utav olika material så att man kan göra pilottester och sen ska de ut i applikationerna och testas när du väl har en cell som är kommersiellt skalbar. Och det här kostar ju väldigt mycket pengar. Och du har ett fåtal aktörer egentligen som är kapabla just den här biten att flytta saker och ting från universitetsforskning ut till någon slags produkt och sen då från produkt in i en applikation som konsumenter kan köpa. Så det är väldigt många aktörer som ska vara med och hela den här kedjan måste ju funka. Bara för att det funkar på universitetsnivån så funkar det tyvärr inte alltid. Sån är den bistra verkligheten.
Och en ny elbilskund som kommer tillbaka efter 2 veckor och är förbannad för att batteriet inte fungerar, det är ingen bra kund.
Det är en jättedålig kund, ja precis.
Då är vi inne på det här med batterier och ladda, hur många gånger och snabbladda och då. Hur ska vi ta det då? Försöka få in både det här med laddcykler, hur många gånger kan man ladda sitt elbilsbatteri? Ska det ladda ut helt och hållet om jag parkerar bilen, den får stå stilla en månad, ska jag snabbt. Hur laddar man bäst sitt elbilsbatteri tycker du?
Man laddar sitt elbilsbatteri precis på samma sätt som man laddar alla andra batterier bäst. Långsamt. Inte snabbladda. Man kan tänka så här. Du ska ta dig en viss bit med viss energi. Du ska ta dig 5 kilometer. Antingen går du det i ganska lugn takt eller så springer du de här 5 kilometerna. Om du springer de där 5 kilometerna så slår jag vara om att du börjar svettas i alla fall lite. Går du de 5 kilometer i lugn takt så är det ganska skönt. Va? Den här svetten så att säga, det är motsvarigheten till en energiförlust. Och det är precis det som händer om du snabbladdar. Du stressar och du stressar materialen inne i ditt batteri. Och du slösar också energi, värme. Värme som bara försvinner iväg och inte gör någon nytta. Så för den bästa energiekonomin, ladda långsamt. För att inte slita på materialen i batteriet. Ladda långsamt.
Det låter som att om jag har en bil som pendlar mellan Göteborg och Stockholm och behöver snabbladda den längs vägen nu. Om jag kör den bilen och så har jag en exakt likadan bil som jag egentligen laddar långsamt hemma. Ja. Jag har otroligt mycket pengar så jag har faktiskt 2
stycken där. Mycket
den,
pengar, ja.
Den som jag tvingas då snabbladda ofta, där kommer batterierna att ta mer stryk.
Ja, det kommer det göra. Sen är det ju så det här är ju fortfarande också någonting man jobbar mycket med att titta på. Det är lite olika för olika batterikemier. Men det kan vara så att det kan vara nyttigt att snabbladda någon gång då och då. Fast den vanliga laddningen ska vara den här övernattenladdningen när du står hemma eller på din arbetsplats när du har kommit fram. Så kanske din arbetsgivare har en liten laddplats och du pluggar in och så står den där medan du är på jobbet. Det är ju så med personbilar, de står ju för det mesta still.
Ja, de gör ju det. Men så då behöver jag bara en bil helt enkelt. Så kan jag köra den normalt och tar jag lilla turen till Stockholm där så kan jag snabbladda då.
Rekommendera en bil, ja.
Ja, vad bra. Tack så
mycket. Det är också en miljötanke. Man ska inte ha för många bilar.
Nej, man ska inte det. Och parkering är dyrt har jag hört. Du, detta då med att ladda ur batteriet när det inte används. Eller ska det finnas någon slags underhållsladdare? Hur ser det ut där?
Alltså, det är ju så med batterier. De ska egentligen aldrig vara helt tomma eller aldrig vara helt fulla. Man kan tänka sig så. Säg att batterierna har liksom en intern struktur där du försöker stoppa in saker och ting i någonting, kalla det en garderob och så ska du plocka in väldigt mycket i den där garderoben och så ska du försöka stänga dörren. Då är det liksom lite, då blir det lite tryck där inne.
Ja.
Och det är ju så att antingen så är det så fullt på den sidan där allting finns när det är fulladdat. Eller så är det så fullt på den andra sidan av batteriet kan man säga. Det finns liksom 2 sidor i batteriet, 2 okay. elektroder. Så antingen är det helt fullt på den ena sidan eller helt fullt på den andra sidan. Men om man istället försöker ha de 2 garderoberna i balans. Så att det är lite glest mellan skjortorna där och man kan välja i lugn och ro. Då är det mycket lättare. Och det regleras ju för konsumenten ganska mycket utav mjukvara, elektroniken. Det kommer finnas kvar möjligheter egentligen som du aldrig kommer åt som konsument med att ladda ur ännu mer. Men det är bara för att skulle du hålla på och göra det för mycket, då skulle livslängden på batteriet bli ännu kortare. Så det regleras du från att vara sådan mot ditt batteri.
Jag kan överföra då den här liknelsen från garderoben till ett kylskåp. Alltså det är lättare för mig om det är, jag vill att allting ska finnas där, men lite glest så där, så jag slipper göra kylskåpsarkeologi och hitta 3 år gammal italiensk ost längst bak där. Så. Ja, men vad bra. Ja, men då tror jag att jag kan detta. Jag behöver bara en elbil. Den ska inte ladda ut helt. Den behöver inte vara fulladdad. Ladda långsamt. Det är ingen fel, man kan snabbladda emellanåt.
Ja, helt absolut. Enkelt.
Och det, utvecklingen går framåt.
Ja, och sen kommer det kommer säkert komma det här med att ladda ur helt och så vidare. Det är liksom en kvarleva i folks sinne från första generationens nickelmetallhydridbatterier där man behövde göra det. Så att folk har ju liksom, det här har ju satt sig i folks medvetande, ja, men så var det, va? Men man måste lära om lite grann, va? När det kommer nya tekniker. Och det kommer komma, det är jag ganska övertygad om, det kommer komma andra batteriteknologier där det kanske är helt okej att ladda ur helt och hållet. Jag jobbar med lite grann med sådana tekniker och det kommer att vara väldigt, väldigt bra. För tänk till exempel sådana här elverktyg som man har där batteriet alltid ska sitta i väggkontakten. Och varför ska du göra det då? Jo, för gör det inte det så kommer batteriet med tiden att själv urladda och vara helt tomt när du ska ha det. Och tyvärr så är det så att med litiumjonbatterier som är helt tomma, då är de väldigt svåra att starta igen.
Och där förklarar du varför jag aldrig får igång borrmaskinen.
Där så satt den. För borrmaskinen använder man ju ännu mer sällan än sin elbil, eller hur?
Ja, definitivt gör man det. Patrik Johansson, professor i fysik på Chalmers. Väldigt intressant. Bra liknelse med garderoben eller kylskåpet där. Tack för att du var med i e-mobility-podden.
Ja, tackar själv.